Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Skål hörni!
Skål!
Det blir toppen! Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med Thomas Karlhed.
Hej!
Och vår special guest idag, Micke Lambi.
Ja, men tack. Härligt att du är här.
Fint det här, Robin.
Ja, tack. Vi sitter, kan du beskriva bilden av var vi sitter?
Ja, vi sitter i ditt kök i din otroligt fräscha lägenhet. Den är ju nybyggd. Och här finns en dataskärm på köksbordet som du gör kanske i alla hem just nu. Det finns en massa fina växter. Vad är det där för fin växt? Den där som står i mitten där.
Den gröna?
Ja,
det är Maja.
Det är Maja. Jag har inte tog upp just den, för det är en olaglig... Nej, det är det inte. Det är faktiskt ett grön palettblad.
Ja.
Så det är ju den här trendiga...
Så passande.
Ja, eller hur? Vadå? Paljettblad?
Ja, paljett. Förlåt.
Ja. Ja, men så vi sitter här och idag är det ju... vi ska snart hoppa in i liksom, om man ska säga, själva grunden i det här avsnittet, som är att vi ska titta tillbaka på ett avsnitt av 2015. Men innan dess så är det bra att vi bara tittar lite grann hur vi mår, hur vi har det och lite så. Jag tänkte, kan vi börja med våran gäst, Micke? Kan inte du berätta lite grann om dig själv?
Oj,
du har ju varit med hos oss förut.
Jag har varit med förut. Mm. Och nu är väl det, kan det vara 1,5 år sedan eller något sånt?
Mm.
Jag mår mycket bättre nu än vad jag gjorde då. Det är jävligt skönt.
Ja, det är skönt.
Nej, men allt är toppen. Jag sitter hemma och jobbar. Och,
vad jobbar du med?
Jag jobbar med formgivning, så jag sitter och gör ljudboksomslag.
Varför känns det också exotiskt? Jag tror att man har en så stark relation till ljudböcker. Eller jag har det i alla fall.
Ja.
Alltså, så det känns... Tänk att, Det är som när man inser att någon gör en del av någonting som man tycker väldigt mycket om. Typ alltså, en skruv i något. Som är så här, annars kan du inte ha en diskmaskin. Det har jag inte i sig.
Men. Ja, men jag kan, ja, precis. Nej, men jag har försökt att inte tänka så. För att då låser man sig och så kan man ju aldrig göra någonting.
Just det.
För det är så här, gud vad fult. Ja, om igen.
Vad gör din... Ja, men förlåt, du jobbar med det. Ja, berätta mer om dig själv. Ditt liv.
Vad ska du berätta? Ja, men jag har träffat en ny kille.
Just det.
Och han sitter hemma och jobbar hos mig också.
Och det, så ni
så vi har det jävligt bra i karantän.
Så ni har karantän.
Hur mycket jobbar ni då?
Ja, ja. Men då har du lång lunch. Nej. Nej, men det går väldigt...
Ni saxade som två lesbiska.
Fyllt falukorv och rotmos. Härligt.
Nej, men det går bra. Så att det är faktiskt, det här har inte drabbat mig speciellt... jättehårt faktiskt.
Din relation?
Jag är väldigt glad över. Nej, precis.
Helt odrabbad. Jag bryr mig inte minst då.
Ja, det är så nytt. Så det kommer väl. Skiten kommer.
Du menar corona?
Ja, precis. Nej.
Så du jobbar hemma. Du har en ny kille.
Ja.
Så livet är lite bra nu. Våren är på väg.
Exakt.
Ja. Gillar du våren?
Både och. Mm. Jag blir lite låg på våren också. Kan inte ni också bli det?
Nej.
Förut blev det. Nu det har vänt.
Var det när du var i min ålder?
Oh my god.
Oh my god.
Du hör hemma i gänget så här.
Jag bara push. Jag bara, vadå? 45?
Exakt. Men lite sådär. Men du fattar du vad jag menar? Att man blir lite...
Ja.
Kan bli lite så här.
Nej, men jag Det kan komma till mig sen.
Nu ska vi ha en regel bara. När ni skrattar så gör vi så här. Tar okay. vi bort mikrofonen ifrån.
Carola Mick.
Jag tänkte på det faktiskt förra avsnittet. Jag kommer ihåg när jag satt och var full och tittade på jag tror, var det Anton och Micke? Och så tänkte jag på det när jag var full. Jag bara, gud vad de gapar micken. Det kommer vara jobbigt för lyssnarna sen. Det var det ju.
Ja, okej. Okay. Men låter jag bra nu?
Vilken tur att vi kom på det 8 år senare.
Nej, men så har vi ju gjort. Jag tror vi konstaterade, Micke, du hade en reflektion om avsnittet vi har lyssnat på. Om ljudet. Att det kändes bättre.
Jättebra ljud var det.
Mm. Och sen, varför var det då? Jo, vi hade respekt för liksom formatet. Vi bara, nu sitter vi här och poddar. Nu bara, vi bara ser så
och så bara, förlåt, vad ville du säga, Robin?
Exakt.
Vi bara ser så
som tre hallåor. Liksom.
Ja.
Som kropp och själ i P1. Typ.
Men vad härligt att vara kär.
Väldigt.
Om du nu är det, då har du inte sagt.
Ja, nej, men det är jag.
Men vad är det nu? Är det?
Ja, men så jävla bra start på det här året. Ja. Ändå.
Hur är du när du är kär?
Jävligt jobbig. Alltså jag vill ju ha så extremt mycket uppmärksamhet.
Ja, men det är ju ingen skillnad från det i privat. Eller?
Ja, men det är så jävla synd om honom egentligen. För att, speciellt när man sitter hemma och jobbar 2 stycken. Och jag bara, här är jag. Han bara, jag ska gå in i möte nu. Jag bara, kommer en liten dans. Jag bara, vill jag ha ett dansnummer? Han bara, nej, det är bra.
Dansnummer också. Det är också, visst är det roligt när man är lite nyförälskad? För man också, då förlorar man den här gränsen kring vad som är så här... vad som är sexigt och, alltså, det är alltid som man säger typ att man blir som en clown. Eller kanske bara ja, liksom, när man gått över, när man känner sig trygg i det.
Ja, precis. Ja.
Det tar ett tag. Så när man känner sig trygg, då kommer det här liksom den här fågeldansen fram.
Men man vill också, jag tror att det också är ett sätt att man vill testa den andra lite. Jag säger, just det. Hur långt kan jag gå?
Just det.
Och kanske få ner lite spännings.
Ja.
Det blir ju rätt spänning om man är i början av väldigt...
Ja.
Så att det är jobbigt.
En fis kan göra underverk.
Ja, vi har redan kommit dit.
Nej, men verkligen. Det är väl också typ att man... Alltså i början så... Ja, men exakt. Så i början har man ju någon form av så här, parningsdans. Där man liksom puffar upp bröstet och visar sina goda sidor och sånt. Sen när man har cementerat the deal is in the bag. Då handlar det liksom så här... Ja. Men det här finns också. Mm. Det ska du vara
och det här.
Exakt, det ska du vara medveten om. Vill du ha mig nu då? Nej.
Ja, så vill
fast
du.
Hur snabbt kommer den för er?
Vad sa du?
Hur snabbt kommer den sidan, alltså de sidorna fram och ser?
Jag är nog ganska så här, alltså jag är Tom. Ganska, nej men jag är att jag är jag tänker nog på hur jag framställs liksom, men sen så kan inte jag
hela tiden.
Nej, men jag kan inte hålla mig. Alltså, sen kommer ju clownen fram. Jag kan ju inte hålla mig. Det är ju någonting jag tror.
Nej, en bip, det är svårt liksom.
Men, ja. Det är lika bra att visa det på en gång,
ja.
Känns det som.
Ja. Fast jag menar, det har ju med trygghet att göra.
Ja.
Så att jag menar, ja, det tar för mig tar det nog lite tid tror jag. Då blir man ju väldigt trött av att vara på liksom spänd eller liksom bara.
Ja, verkligen.
Jo, men hur den andra är, om den släpper in till det också.
Ja.
Men så du har haft en fantastisk början av året. Du har träffat en kille. Du har mitt i en pandemi så har du kvar ditt jobb. Det är våren, du får lite ångest av. Du sitter och jobbar hemma där du klanar runt för din nya kille.
Och så är du på bygga en sommarstuga också.
Och så bygger du en stuga på en ö.
Oj.
Ja. Berätta, vad är det?
Men alltså nästa gång jag är med i podden då har du gått. Då kanske jag inte är lika glad, så nu passar jag på. Men det är, ja, precis. Nu är min mamma och pappa där, så nu kan jag inte åka dit.
Nej, just det. För de är äldre än dig.
De är äldre, de är ju
just det.
Men vars är det?
Det ligger på mot Enköping. Okay, på en ö i Mälaren.
Så du bygger, men du gör inte själva byggandet?
Men jag har rest väggar och varit med och fått lära mig. Jävligt kul faktiskt. Jag har ritat på huset.
Alltså med en penna bara, stått där.
Jag bara K-U-K.
Och gått därifrån. Jag var med i det huset där.
Nej, men då, med en sån här röd byggjobbare. Blir spänna.
Här har jag ritat.
Så om 120 år när någon vill bygga om, så river de en vägg och det säger såhär, kuka.
av Mikael Lambe.
Och så roligt då att om 120 år så är kuk liksom ett förlegat ord.
Ja, ja, ja.
Så det är som att det är något sånt där, något ancient ord för liksom.
De bara, ja. Vad är kuk vad du gör?
Ja, men vad trevligt.
Precis.
Ja.
Kukmannen.
Kukmannen Micke går vi ifrån och går till...
Vi lämnar mig. Ja,
ja, men ändå kukmannen också. Ja, Thomas.
Ja.
Ja. Hur mår du?
Jag mår bra. Det är, jag menar, konstaterade, pratade lite när vi kom, att det känns, idag var det första dagen som det kändes som var lite normal.
Mm.
Det bara gick... När jag tog mig hit och åkte tunnelbana och sådär, så kände jag att det är någonting som inte stämmer. Jo, men det är folk ute.
Hur har ditt onormalt varit då, så att man får
perspektiv? Ja, men alltså det är ju om man har gått ut, det vet ju, jag menar, när man går ut och det inte är en käft ut eller det är tomt i tunnelbanevagnarna eller liksom det är inget, ingen på jobbet. Eller. Idag kändes det även på jobbet som det var lite...
Folk?
Ja.
Vad tyckte du om det? Det är väl en del av
det. Det var så skönt faktiskt. Så att det, men för det höll ju 2 meter då.
Och du är ju också, fast du har ju väl också haft corona, så du är så här.
Ja.
Du har ju varit sjuk.
Ja.
Det är vi tacksamma att du överlevde.
Tack. Jag bara väntar på smeket och sen basken.
Exakt.
Jag är bara glad. Jag är glad. Det var, alltså, jag tror att jag har varit lite, man är ju alltid orolig med alla. Men, jag pratar inte om ålder om någon av oss, men så här, utan jag menar mer att jag tycker att det det är liksom något så oberäkneligt i liksom både vår bild och vår känsla kring det som händer och även typ vad som är fakta. Mm. Så det är svårt att hantera ens känslor mot typ att när folk är sjuka. Typ.
Ja.
Är... Men det tänkte jag faktiskt på idag också när jag satt på tvärbanan hit, att det liksom var så här att jag menar, folk, man anpassar sig efter rädsla. Alltså det, är man rädd tillräckligt länge så går det över.
Ja.
Oavsett.
Verkligen.
Det är bara...
Man kan inte hålla den nivån av adrenalin. Alltså kroppen hanterar ju det till slut. Så att det blir ju, och det vet man ju, förlåt, men det kan man ju också dra paralleller till att ha ett destruktivt liv. Mm. Att man måste ju pusha liksom destruktivitet för att få adrenalin och liknande.
För det är något sorts normalt.
Ja, exakt. Så det blir lite skönt. Kan det vara så att du fick ner adrenalinnivån kanske lite grann idag? Och att du börjar uppleva livet som...
Ja, jag vet inte. Nej, det var mer bara att vi alla har ju varit hemma så otroligt mycket. Så att det, jag börjar känna mig färdig.
Ja, du klarar det. Och annars då, i livet? Nej, men jobb, du jobbar.
Ja, jobbar, jag har pojkvän. Jag lever.
Nej, men, tänkte om du vill du se något annat.
Nej.
Myser du på...
Vad längtar du efter?
Ja. Jag längtar efter
tittar du på sommar. Vad läser du? Det gör det?
Ja.
Det känns som du är en sån här person som lever upp på sommaren. Du får liksom ett sommarjag.
Ja,
som är så här,
typ jag är ledig.
Att, ja, men ditt sommarjag ringer den 23.30. Vad gör du?
Ja, precis.
Det,
ja, är det så?
Ja, det händer inte oktober. Jo, okay. November till maj.
Men jag tänkte på det. Jag kanske har förändrats. Mm. Vi får se vad som händer i sommar. Men min bästa kväll var ju... När andra avslutar sin kväll, då fortsätter det i en taxi eller någonstans, någon annan. Du vet, det är liksom så här, gränserna är oändliga.
Just det.
Eller möjligheterna. Liksom. Man surfar ut någonstans och sen trallar man hem på morgonkvisten. Och det är liksom, ja, vi får se vad som händer.
Man behöver inte säga nej, man kan säga ja. Och då kan vad som helst hända.
Ja,
oh, vad fint sagt.
Ja, hörni. Vi ska ta och bege oss in i veckans ämne. Nu ska vi gå in i det som vi kallar retroskopi. Så förra avsnittet så lyssnade vi på, eller vi lyssnade nu under veckan lyssnade vi på avsnittet som heter så mycket som det med Sambo Fetma, Perez Hilton och skämslåtar, och vi har ju då uppmanat er att lyssna på detsamma. Det var det som släpptes då förra veckan. Och jag ska börja med att läsa upp avsnittbeskrivningen, hur vi beskrev avsnittet då. Vi berättar allt om våra skämslåtar och de alltid så närvarande sambokilorna. Vi får veta allt om Thomas juveler han haft i öronen. Varför papaya coconut betyder så mycket för Robin. Och varför Kristoffer maskerar att sjunga fint. Med ironi. vi har ju en del att prata om det här. Men vi, jag tänker vi vår vana trogen, så tar vi, som det var ett avsnitt från 2015, så tar vi en liten incheckning kring vad vi i livet var då. Jag och Thomas var ju med i det här avsnittet. Det var inte du, Micke, men jag tänker att det kanske kan vara relevant att veta var du befann dig. För du lyssnade på väg.
Jag kanske satt och lyssnade på det. Exakt. Jag har glömt det.
Ja. Men så att vi börjar med Thomas, 2015, när du spelade in det här, hur såg ditt liv ut då?
Alltså, till att börja med så känns det som att det var igår, fast det är ju 5 år sedan, inser jag. Jag hade precis flyttat ihop med min kille, så det var liksom ett annat liv. Det kändes, vad gjorde jag med, jag jobbade på sossarna. Vi hade hängt under massa år, känns det som då. Men det också kändes hela med podden att vi hade hållit på ett tag ändå. 3 år eller något sånt där. Men det var, det stora var nog att jag hade flyttat in med Lukas. Och så. Man skapade ett nykär.
Ja, det var det.
Det var inte...
Nej, det hörde man. Att det ändå fanns liksom det här... ja, men det kan vi komma in på.
Rastlösa.
Nej men det jag tänkte på speciellt på det här beskrivningen av liksom, alltså när vi pratade om sambofetma och det handlar om så här, dricka vin och man kramar bakifrån. Alltså jag gick igång på, jag raljerar ju kring att typ då dricka vin vid diskbänken och sen så kramar någon och sen,
i Italaglasen.
Italaglasen.
Det är väldigt viktigt.
Och, ja, och jag var liksom ironisk, för då var jag i en relation med men det var inte i samma nivå. Nej. Alltså, för det har varit ihop i ganska många år då. Medan du var fortfarande i det här att liksom kramas bakifrån.
Jag gör faktiskt det.
Ja, jag var att säga något ironiskt och någon bara, ja.
Ja, precis.
Så är det.
Ja.
Exakt.
Den situationen skiftade. Men du då, Micke, 2015 när det här spelades in, vad gjorde du då?
Ja, då hade jag träffat mitt ex. Som nu är då min nya killes ex också.
Alltså där, kan du bara flyga in oss här? Flyg in oss här.
Nu är jag ihop med mitt ex.
Ja.
Ja.
Du har även varit ihop med mitt... du och jag, vi är ju vänner. Alltså, första gången vi träffades var ju för att du var ihop med mitt ex.
Ja. Alltså, vem är jag ex?
Men, och nu, vem är jag? Så du har varit ihop med mitt ex, men nu är du ihop med ditt ex.
Ja. Exakt.
Exakt. Mitt ex. Kan du berätta hur ni kom på att det var så?
Ja, det här var ju när man fortfarande kunde gå ut.
Just det.
Nu i våras. Jag tog mig ut.
Ja, spännande.
Och jag ville aldrig gå hem.
Vi var onanera samtidigt.
Så jag gick.
Berätta, vad var det?
Jag gick vidare.
Hur kändes det?
Tog en taxi och åkte till Backdoor.
Åh, Backdoor.
Ja. Gick fram till en kille och sa, tjena.
Kyss mig.
Han bara, går ifrån. Och sen så möttes vi upp. Han vaknade i alla fall hos mig till slut dagen efter. Och jag bara, vad du hette igen? Han bara, Marcus. Jag bara, Marcus, ja. Var är du från? Han bara, jag är från Hudik. Jag bara, okej. Har du varit ihop med mitt ex Marcus? Han bara, ja, har jag. Jag bara, ja. Alltså, då har du också bott med Marcus och Lilly då, hans dotter. Han bara, ja. Jag bara, där stod Lillys barnsäng.
Det
är lite scary.
Jag vet, det faktiskt är helt sjukt.
Så var ihop med ditt ex.
Vi skulle inte höras efter det. Men sen så började vi höras ändå. Och, men det fina med det här faktiskt är att vi båda tycker om vårat ex. Och vi har båda samma bild av vårat ex. Så det är liksom inte en som är såhär, va, tycker du? Nej, men han var ju en idiot. Eller ja, liksom.
Det skulle jag gå igång lite på, tror jag. Alltså liksom att det blir lite misstänksam. När bilderna skiljer sig väldigt hårt åt, liksom, på något sätt.
Ja, eller hur? Ja. Alltså, det här är så fint.
Vad är det där för någonting? Liksom?
Ja, men exakt. Och bara, har de inte rätt ut det här? Eller är det någonting kvar? Eller? Men för att vi kan liksom prata om honom på ett... Vi kan ju skämta om honom också, såklart. Det kommer ett annat skämt. När man bara, men låt mig vara i fred nu. köket.
Din och min bild av vårt gemensamma ex är stämmer ju också ganska.
Den är ganska lik. Ja, men det är ganska lika. Ja, men precis. Så man kan få mötas i det och då kan det få vara. Därför har vi kommit varandra så nära så snabbt, tror jag.
Just det.
För att vi speglar oss i varandra.
För att ni är tillsammans ihop med ert ex. Jag förstår. Jag gjorde det.
Ja. Scary! Det gjorde jag 2015 i alla fall. Jag hade precis träffat exet. Ja. Ja.
Men, och då sjöng du väl mer?
Alltså. Jag sjöng då, ja. Precis. Jag jobbar på Birka som nöjesvärd.
Just det.
Vilket jag är glad att jag inte bara gjorde nu.
Men du är ju en fantastisk sångare och låtskrivare och skrivit i Shirley Clamp och bla bla bla. Bla. Mm. Du är ju väldigt duktig.
Vill ha en låt, Robin?
Nej, det är bra.
Nej, du går iväg på toa bara.
Yeah. Exakt, jag är ju med Skrik-Marie. Inte lika väsig som du. Jävla någon bält. Bälta fittan av mig som jag
har. Ja.
Ja, gud. 2015 så var jag ihop med mitt ex, Ulf, och jo, var liksom mitt, då hade vi varit uppe i 5 år. Så det blev liksom en väldigt cementerad relation och så. Jag jobbade 2015 med, då tror jag att jag var utvecklingschef på nyhetsbolag. Alltså jag jobbade med tv-utveckling och så. Mm. Och var liksom, hade väl blivit varm i tv-branschen. Mm. Så, och även, jag tror att det spelade in i dynamiken i avsnittet förra var väl att vi var, som du sa Thomas, där vi hade liksom slappnat av lite grann i, jag hade kört i typ 3 år. Mm. Och att vi hade liksom blivit varma i rollerna. Och jag tror alla, jag tänkte också att alla tog ansvar för att ställa frågor. Det fanns liksom en sån här.
Verkligen.
Ja, det fanns en dynamik där.
Jag bara reagerade på ordet att ni var cementerade.
Nej, men det var, nej, men det var, men så jag tänker typ att det var en etablerad relation. Ah, okay. Så, som inte var, det var inte präglad av liksom så här, hur är det nu det här? Så, det var vad det var. Och vilket det stod i avsnittet i kontrast till dig och din relation. Mm. Med det, du bara jag har splittat ihop. Den. Ja, du är ju mig 2015 nu.
Ja. Kanske därför jag tog upp sambofetma också. Lite stressad liksom.
Ja, men exakt. Jag bara, jag tycker.
Och jag är ju, ja, precis, exakt, sambofetma.
Jag kan ju tycka att det är mer en.
Sluta kolla på mig, jag vet att jag har fått tillbaka lite.
Jag kan tycka att det är mer en problematiskt. Vad händer när man får sambofetma fast man inte har någon pojkvän
sambo? Man kan ju vara sambo med
sig själv. Ja.
Ja.
Man blir två.
Ja, exakt.
Jag äter min egen.
Du dukar fram till två och så byter du plats i köksbordet. Du bara, vad är det?
Jag försöker liksom så här, jag skapar två versioner av mig själv. Fast inifrån ut. I toppen.
Ding värld. Ja,
får någon sån här fett knöl som jag knullar mig själv med. Det är bara förslag. Skit i det. Vet du vad? Vi tar en liten jingle och sen går vi in på lite av de ämnena som vi tog upp i avsnittet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi pratade en hel ganska lång stund om just ingången var ju Perez Hilton och hans uppträdande i Celebrity Big Brother i UK, som är en fantastisk, för övrigt kan jag säga att det är kanske världens ledande Big Brother produktion som alltid har fantastiska kända personer med i sina, som är från hela världen. Alltså det är Michelle Visage och allt har varit med. Det är verkligen en fantastisk produktion, Big Brother UK. Men det här året var ju då Perez Hilton, den kändisbloggaren, med. Och vi hamnade i en stor diskussion som handlade om jag flög in oss i liksom något så här, att jag hade att jag liksom skämdes å ena sidan för att han liksom att det var kul att han var med, men också att jag skämdes för hur han representerade oss, och så kom vi in i en diskussion kring just representation och huruvida vi som individer och delar av ett community faktiskt har ett ansvar att representera. Och att oavsett om man vill eller inte, så gör vi det i olika kontexter. Och jag fick ju massa tankar och känslor utifrån vad vi sa då och vad vi är någonstans nu. Men om vi bara börjar så här, typ, hur upplevde du, Thomas, att lyssna på det här igen så här 5 år senare, den konversationen?
Jag tänkte så här att oj vad det har hänt mycket. Oj vad vi ängsliga, för det var inte bara det här. Det var liksom ett enkelt, du vet, så här, skämslåtar och sambofetma och det var bara otroligt. Men jag tänker att idag så ser ju det är ju massa olika, det är inte en bögtyp som kommer fram i media eller sådana saker som man.
Nej, det är inte bara Mickey i Rederiet.
Nej, men precis. Utan det finns ju en ganska bred bredd. Och jag känner så här att ja, men det där folk har, kan se skilja så. Och så tänkte, det känns lite ängsligt. Men sen några dagar senare så såg jag klart hela säsongen på Hollywood. Och det handlar ju bara om representation.
Just det.
Vilket var helt, den är ju inte trovärdig på det sättet. Men
berätta vad Hollywood är.
Hollywood är en serie där handlar om personer som kommer till Hollywood för att bli stjärnor. Vad kan det vara, 50-tal? Och det är en väldigt stereotyp miljö. Där man förväntas att vara på ett sätt. Att svarta kvinnor spelar bara husor eller träden. Och judiska skådespelare absolut inte att tänka på. Och så vidare. Och homosexuella ska vi inte prata om. Men egentligen så startar man en produktion om där. De bryter det mönstret. Och sen ska jag inte spoila något mera. Men efter jag har sagt det. Det här liksom att det är så bredd och sådana saker. Så blir jag ändå nervös i en av slutscenerna. Där de kommer ut. Och går som homosexuella öppet på 50-talet. Jag tänker, men gud, nu är hela karriären framför det här. Och sen tänker jag, men vad, det finns ju uppenbarligen kvar där.
Någonting i dig aktiverades när du såg folk bete sig på ett visst sätt.
Fast jag vet att det är en otrovärdig story. Det är bara en story. Men det är någonting som triggar mig. Att de liksom, så att jag fick ta tillbaka allting. Det finns fortfarande där.
Det ligger
alltså, ängsligheten. Men när det gäller representation så känns det ändå som att kommer jag inte på någon karaktär. Men det finns ju väldigt skruvade karaktärer idag. Där jag tror den straighta publiken, om man ska säga så, har sett väldigt olika typer av homosexuella och den världen, eller de olika världar och så. Och som har blivit mainstream, mainstreams serier, Netflix och HBO.
Du då, Micke, när du såg när du lyssnade på avsnittet och vi pratade om just om Perez Hilton och sånt, var det, om vi bara, du behöver inte gå in på detaljer sen, men vad, det, vad hände i dig?
Men jag kände ju, alltså, jag fick ju liksom tänka tillbaka så här 5 år när jag lyssnade på avsnittet för att kunna hamna i samma känsla på något sätt.
Ja.
Och jag var ju precis där ni var. Alltså, det var ju verkligen så här. Ja, men det var ju, man satt ju med kring bordet och kände ju typ, men jag tror inte att jag har förändrats så jävla mycket sedan dess.
Vad triggar det?
Jo, det är klart jag har blivit mycket lugnare och så, men när det gäller vissa saker, men jag tänkte ändå att jag känner att jag brottas fortfarande med den där bilden av hur man ska vara, speciellt när man kommer upp till, jag kommer från en by uppe i Norrland liksom. Jag menar, alltid fått vara så här, men du är ju som en vanlig bög. Alltså det tyckte man, det var ju en komplimang. Det var så här, wow, tack. Och jag är ändå vanlig liksom. Och där har det blivit att man strävade efter och var det för att när man var den som blev retad i skolan för att man lyssnade på Carola liksom. Ja. Nej men
det är självbevarelsedrift.
Så det där bor ju, det där finns ju verkligen kvar. Ja.
Och orka ta den också. Alltså det är bättre att liksom anamma liksom någon form av norm för att istället för att stå konstant vara i konflikt eller konstant vara i fight för att få slåss för ens utrymme.
Ja.
Så här, men okej, så men du tror inte att du har utvecklats
Jo, men jag har också blivit en sån som kan ta upp grejer kring så här, om familjen sitter och käkar och såna saker kan man ju säga nej, nu får ni, eller så här eller nu, alltså verkligen ha en åsikt.
Jaha, och liksom du tillrättavisar dem.
Ja, men jag kan stå upp för.
Jag tror
kan
du skulle börja prata analsex.
Ja,
nej, vet ni
så här funkar det faktiskt.
Det gäller, men
det vet du ingenting
om.
Mamma, sätt den, låt mig visa.
Ja, nej, men sådana har jag aldrig varit. Att jag liksom så här, vill att stå upp för. Faktiskt förra året var gick jag paraden. Och det har varit ett jätteglapp när jag inte har gått i paraden.
Samma här, precis.
Är det så?
Ja, jättemånga år.
Och det gick förra året?
Ja, nej, jag gick inte förra året, men jag har fortfarande inte gått. Men jag har också haft ett jättestort glapp. Och intressant att du tar det. Jag vet inte heller varför. Jag undrar om det är... fortsätt, förlåt.
Ja, för det pratade ni ju också om Pride-paraden och så i avsnittet. Och
jag har inte, jag kan ta den.
Jag var så jävla stolt när jag hade gått i paraden.
Ja.
För att och göra det när man är 39 och göra det när man är 29. Det är en jävla skillnad.
Hur då?
Speciellt, ja, men framförallt för att saker i samhället förändras och att man förändras själv. Alltså man mognar ju som person. Men jag kunde verkligen gå där och bara så här, kände mig så jävla stolt och hade så jävla kul när jag gick i den här paraden.
Det drabbar ju. Det är det som är så intressant. Det funkar. Men jag tycker ändå att det är liksom den roligaste grejen också som jag fortfarande, jag tänker det som blir, jag tror det kanske till och med kom upp på förra avsnittet, smiskvagnen. Jag har inte sett den
på ett tag. Det
var det du sa.
Du tog upp det.
Ja, men alltså, du pratade ofta om den här smiskvagnen.
Nej, men du tog upp det, att det var, ja, men du sa exakt där. Det är ju bilden folk har. Liksom, så.
Jo, men det här, för någonstans, även, fast där tycker jag ändå under Pride, då liksom har, i varje fall för mig så har det liksom breddats. Ja. Men ett tag så tyckte jag det var jobbigt. När jag var yngre. Att det blev så mitt i familjefesten så kom Madame Kerstin och liksom
men exakt.
I en bur och liksom exakt. Med sina slavar. Det är,
nu satt jag i buren i paraden
precis,
i år.
Men har man huvudat på sig så är det
okej. I loved it.
jag tyckte nog, jag reagerar kanske på att det fanns en, alltså i det avsnittet som vi kan, liksom kan släppa liksom avsnittet och sen gå in på hur vi mår kring de frågorna nu och vi tänker på dem. Men just där och då så noterade jag i att det fanns liksom en metabild, en väldigt medvetenhet kring hur man själv stod sig i olika frågor. Och folks relation till hur man stod sig, ens eget ställningstagande. Så det fanns liksom ett metaperspektiv i allting vi sa. Allt ifrån representation till så här, som jag känner att där har det skett utveckling. Och det kanske har med ålder, men det kanske också har med en liten fördjupning i att vi tillåt vara lite mer nyanserade och att vi inte förväntas riktigt vara en samma grupp.
Nej.
Men med det sagt så skulle jag vilja veta bara ett par frågor på det här ämnet om representation. Och då undrar jag så här, när känner ni att ni representerar bögar?
Nästan jämt.
Mm.
På något, alltså när det gäller folk som inte känner mig på något sätt. Som, eller, inte fel, inte nästan jämnt. För det skulle ju vara hemma och liksom, sådana saker. Men när jag träffar folk som inte har känt mig tidigare så vet jag, eller om jag kommer ut i den situationen eller det blir uppenbart eller vad som helst, så känner jag nog någonstans ändå att jag ska...
Det
går automatiskt.
Så det är någonting som kickar in då. Att du gör att den där att du gör det automatiskt. Det är intressant.
Men nu är jag väldigt ärlig.
Vad tror du hur mår det då? Alltså, jag kan känna igen mig i det här med att man gör saker Och sen så typ reagerar, sen så gör man det. Och det är väl en, ja men det är de här som är i gråzonen, ja men det, det var väl okej. Okay. Sen så finns det också, så förhåller man till sig själv och sin egen reaktion efteråt. Ha? Ja, varför gjorde jag så? Alltså så. Hur är du i en sån situation när du liksom går in i representation mode?
Nej, men jag tror att man, jag tror att det kanske inte i slutändan blir så mycket annorlunda eller att det blir så mycket krumbukter eller anpassningar, utan mer känslan som kommer. Men det som kanske sker, att jag kommer snabbare ur det. Mm. Och att den inte kommer lika ofta kanske. Men att om det är en situation med där, det, där man inte vet vem jag är och jag är öppen på något sätt, då kommer känslan ganska snabbt, tror jag. Hur ser de mig nu? Liksom så här, och hur ska jag...
Just det. Och, eller, typ, eller så här, typ, hur får jag dem att se mig på det här? Alltså, så här, också, ibland kan det vara så att, att man även vill att någon ska veta, för att det handlar om typ identitet. Typ koda mig inte straight. Den kan jag tycka vara så här. Snälla, sätt mig inte i det där facket, för det har noll med mig att göra. Så det är viktigt för mig att du vet att jag är bög. Ja. För annars kommer du kanske, och det här är en sån, jag tror vi alla har den här erfarenheten, annars kanske du kommer skämta med mig på ett sätt som jag inte tycker är kul. Annars kanske du kommer säga, prata med mig på ett sätt som förväntar dig en reaktion. Att, att prata om att få kodaren straight är också att de förväntar sig en viss typ av reaktion på en. Som till exempel så här, jag skriver det här skämtet, eller jag pratar om det här som att du, jargongen, eller att du är initierad i de här tankesätten som man inte kanske har koll på. Och det behöver inte alltid vara sant.
Nej.
Jag bara säger att det händer i mig att jag vill justera den bilden, för jag är rädd att det ska hända.
Kan det ha att göra också med att man inte vill glida in i en lugn som blir, eller en det är ingen lugn, för man har inte sagt någonting. Men det tar, har man glidit in lite för långt, så blir tröskeln lite för hög liksom, då måste man ju komma ut.
Men det är ju typ
liksom
ett trauma, för att man har haft det, så var ju hela barndomen. Men låt Micke bara
när
känner du att du representerar
alltså jag tänker så jävla sällan på det faktiskt. Det är så här, jag vet inte vad det är, om det är korkat eller men det jag tycker att det känns, jag har nog med att, alltså jag tänker nog mer på hur jag representerar mig själv då, alltså hur jag ska framställas som person, inte som en homosexuell person.
Men hör inte det ihop?
Ja men jag tänker inte, jo det hör ju ihop, men jag tänker inte, jag ser det inte, jag ser det mer som mig som person än min homosexualitet.
Men vad tror du att det är, Micke? För jag kan tänka att hur ofta är, för jag tänker att det står i relation med hur ofta man är i situationer där inte folk vet en sexualitet. För att om man inte är det så ofta, då är inte det en grej. Men om det ibland blir så här, jag vet att jag var på en kongress i maj förra året, och då hamnar jag vid en
sportfiskekongress.
Nej, men kongress på mitt jobb, som är en sån stor kulturkonvent och sånt, där jag liksom är, och jag är även en person med makt där, för jag sitter på en chefsroll, och så sitter jag med en person, och det blir så uppdelade seatings, så hamnar jag med en kvinna så bara, och jag då, som ett prakthomo som jag tycker att det är, tänker att hon kodar ju mig.
Alltså det var det jag ville komma.
Hon kodar mig som bög. Och jag bara, och så säger jag ord som bög och blablabla. Och då bara, hon bara, förlåt, jag vill bara stoppa det där. Jag känner mig extremt kränkt när du säger de här orden på det här sättet. För att det är inte okej ord att använda om homosexuella.
Jaha.
Så och då
fint.
Kvinna. Alltså, förstår du, och jag har inte varit med om det där så mycket. Jag var ju så här, nummer ett på ett sätt vill jag
så jag suger kul själv.
Så vill jag, för det var så roligt, det var kul att hon så jag bara, men gud, kan du inte sett det här? Ja, och på ett annat sätt blir det så här, men toppen.
Hon sa ifrån.
Vad bra. Ja, hon sa ifrån och sånt, och att jag sen gick jag därifrån och insåg så här, men gud, jag kan ju inte gå runt och liksom förutsätta att folk har det här. För att tolka folks beteende, det är också att ha erfarenheter. Om man inte har dem, men man är ändå så här, jag är på din sida, men jag har inte träffat så många homosexuella.
Nej, men det var det jag ville komma fram till, att det är, jag utgår ju liksom från att alla så här, kommer att märka eller kanske inte bryr sig, eller så bryr de sig. Alltså, jag utgår från att
ja, det finns något.
Ja, det finns, ja men precis, någonting sånt.
Ja, men för att oftast om det, för jag tror att jag tänker ofta inte själv på att jag är bög. Det är bara de situationerna, och det är då det kickar igång för mig att det är liksom det, jag tänker sällan.
Kommer ni ihåg det här när man var alltså så här, när man var liten, tonåring sexuellt aktiv, när man kanske började så här, alltså de första gången man hade sina sexuella möten, och alltså då fanns ju en laddning i typ så här, jag gör en bögig, alltså jag suger en kuk. Alltså, och att det fanns liksom en skavet i så här, för då förhöll man sig till en heterosexualitet. Så det var så här, typ, alltså jag blev så här, gud, nu gör jag det här. Nu gör jag den här homosexuella handlingen. Och det här är så djupt också så här, så var det för mig. Jag inte att ni, men jag undrar om ni hade samma. Och då kunde man säga att jag var så medveten om att det jag gjorde var inte bara vad man skulle göra. Så att och att förhålla mig, att hålla liksom det här då, normen som det heter sexualitet, och vad man borde göra, typ närvarande i ett sexuellt möte, gjorde typ att sex blev lite hetare. Jag bara, åh, titta på oss, hur är kul. Åh, vad fel.
Men det var ju det som man går ut på.
Skam, katolik är det jämt.
Första gången man gick ut på en bögklubb var det så här.
Exakt.
För att det var den känslan. Men jag tänker mer att jag kunde inte, min första kille, jag kunde inte krama och kyssa honom och titta mig själv i spegeln samtidigt. För det skavde för mycket.
Gud.
Jag fick inte ihop den bilden som jag såg i spegeln. Och däremot när jag inte såg mig själv, så var det liksom, kändes naturligt.
Gud, hur lång tid tog det att komma över?
Men något år, men det är precis där det började.
Men hur ofta gör man det då?
Har du speglar i taket?
Nej, tack. Jag vill helst slippa det.
Man drar ner
under.
Hej bögminister, det här är er favoritlyssnare Lina. Jag ringer från Gävle för att jag har faktiskt lyckats ta mig hem så mycket om en nu i förra veckan till Sverige från USA. Ja, jag känner mig i sungen här och ringer då. Har lämnat meddelande efter förra avsnittet. Och det jag tänkte på efter det här senaste retroskopi var, för det första så var jag nyfiken på, pratade lite om ålder där i början, och om jag räknar rätt, om Robin då fyllde 35 som han pratat mycket om i det här avsnittet 2015, så borde han fylla 40 år. Så var jag nyfiken på om det finns någon ny medelålderskris eller något sånt i år. Men sen så fastnade jag verkligen på samtalet kring Paris Hilton. Jag undrar lite om det här med cancel culture, som jag tycker ändå har växt ännu mer i de 5 åren som har gått sedan avsnittet. Det här med att det finns ett rätt och fel sätt att vara HBTQ-person, och att man kan bli utesluten nästan i HBTQ-communityt om man röstar på Trump eller Sverigedemokrat, eller bara i allmänhet är fel som person. Som att liksom, man är inte inkluderad på grund av, eller liksom, det är inte ens läggning eller könsidentitet som bestämmer ens vara eller icke vara HBTQ-community, men att det finns ett rätt eller fel som gör att man kan bli utesluten mer eller mindre i HBTQ-community. Om man har rätt att vara på Pride, om man har rätt liksom att vara del i RFSL, allt sånt där, det tycker jag vore det skulle vara kul att höra er prata om det. Och just det här hur man kan vara illojal eller lojal mot HBTQ-community. Måste man vara aktivist som HBTQ-person? Måste man liksom kämpa för rättigheter? Eller kan man få vara liksom så här Svensson-slatan eller bögen som bor och bara, ja men, gifter sig och har barn och lever Svensson-livet? Ja.
Tack Lina. Nu, jag ska avsluta bara, ja! För att också det är exakt de 2 minuterna som du finns på vår telefonsvarare. Vilka fantastiska frågor.
Ja, fantastiskt.
Ja, tack. Jag måste säga, så att vi skammade ju Lina då. För er som inte hört så skammar vi. Lina är ju väldigt aktiv när vi har våra livesändningar som vi ibland har på Facebook. Kan vara bra. Följ oss på Facebook, följ oss på Instagram, så får ni veta när det händer. Och att hon är väldigt aktiv i kommentarsfält, men minns han inte skickar in några frågor. Men nu, tack för det här härliga inspelet. Det fanns ju en massa intressanta ingångar där. Jag kan väl bara svara på 40-årsfrågan, får vi den, för den är ganska kort. Jag tror inte jag har en kris, Men alltså, jag tror jag har, jag har inte en 40-årskris i så sätt att man, du vet, att oftast är den förknippad med att man vill vara yngre. Jag tror att jag har liksom en så här, en eskalerad gubbfas, att jag vill jag tvärtom, typ jag vill typ vara, jag vill sätta blommor och baka bröd, sitta still. Alltså jag har snarare att jag skynd, alltså när jag nu närmar mig 40 så skyndar jag på min död.
Det går snabbare och snabbare.
Nej, att jag bara
baka.
Jag ska bli
riktigt baka.
Jag med fika grabbar.
Till slut.
Jag har haft några så här år, jag liksom haft en så här, en relation till min så här, att det var sexuell eller sexig och sånt. Nu är jag bara, jag vill ha det lite bekvämt och skönt.
Ja, typ så. Testosteronet försvinner. Ja.
Nej, men jag ligger ganska mycket. Jag knullar mycket. Så det är ju en annan grej. Ja. Det är en helt annan grej. Men även men när jag inte knullar, ja, men då planterar jag blommor och bakar.
Bakar.
Ja. Så det var svar på det. Jag tror inte jag har en 40-årskris, men jag tror att man förhåller sig till att eftersom världen förhåller sig, säger bara, här är 40-årskris. Ja, men då är det klart man medveten att man fyller 40, för att alla andra frågar henne, hur känns det att fylla 40?
Ja, precis.
Ja, men så tänker jag, 40-årskrisen kan ju komma när man är 42 liksom. Det är,
exakt.
Det sandas inte ut ändå.
Nej. Det var nog värre faktiskt. Jag tror det var värre runt 35 och så. Ja. Men vad tyckte ni om
30-årskris var ju värst.
Ja, det var ju fånig.
Ja, men det gick, ska vi inte det
var
in i.
Men det var ju för att gå från ung till att liksom vara vuxen.
Ja. Nej, vi behöver inte prata om det.
Nej, då fick jag avstånd. Men då var det hemskt för dig att berätta.
Nej, men det var bara fruktansvärt. Alltså, var så här, vad ska jag göra mitt liv? Vem är jag? Vad ska jag bli? Ja.
Vad gjorde du då?
Vad gjorde jag? Jag var olycklig. Nej, men det ska jag faktiskt komma till. För då gick jag till en jobbcoach.
Du var 30?
Ja. Mm. För att det kändes bättre att gå till en jobbcoach än att gå till psykolog.
Just det.
Och då
den bara omslag till
men hon ljudböcker. Var helt fantastisk. Alltså den här Gunilla då som jag gick hos. Hon lärde mig rita upp en så här 4-års trappa. Så här, okej, okay, du är här nu, om 4 år är du där. Mm. Och sätter du mål. Och vad ska du göra för att nå de målen? Det ska du skriva upp hela vägen. Så ritar jag lite teckningar. Och här är en liten svart fågel. Här är en vit. Och här så här. Mm. Och allt som jag hade skrivit 2014 hände.
Nej. Oj.
Ja.
Och även sortera. Allt som jag skrev 2000, alltså på tal om lyssna på podden 2015 till nu har hänt.
Vad underbart. Gud. Kan du ge dig själv?
Jag har till och med kvar de här och kan titta på det. Mm. Vad det är jag så här, har gjort för det.
Power of att för fokusera. Att,
ja, det är fan helt sjukt. Det är världens bästa tips.
Men har du haft problem att leverera innan? Alltså, en sån.
Nej, men man har väl bara så här, flytta med, se var man hamnar. Kanske jobba, gör det. Och kanske, alltså,
det är en sån. Jag har aldrig varit
då. Eller,
Fast det är intressant, för 30-årskrisen är ju en etablerande kris. Alltså, antingen så har du inte etablerat dig professionellt. Eller också så har du gjort det. Och det är också jobbigt, för det förändrar ditt liv totalt. Och börjar gå till ett jobb varenda dag. Så att, jag menar, det är...
Ja.
Nej, men du vill svara på det. Jag tänker typ att alla de här typerna av kriserna, alltså bara ett svar på det, ute i världen, alla de här kriserna som vi lägger på folk är ju, handlar inte om det är inte på individnivå, det är ju på liksom någon form av kollektivt nivå, och det handlar ju egentligen om typ så här, som handlar om normer. Har du uppfyllt det som normerna säger att du ska göra? Och om du inte har det, så borde du ta en lång stund där du funderar på vad du gör med ditt liv.
Fyrtrappan.
Ja,
ta en lång stund.
Men, exakt. Så jag tror att så här, har man frigjort sig från en del av de där, så kanske man har lite enklare. Men om man däremot har prenumererat på typ till exempel så här, vad är skönhet, vad är en kropp, vad är en attraktiv kropp, vad är, alltså, då kanske jag har inte så mycket typ ångest över min kropp och min huruvida jag är snygg, för att jag tänker inte på det så mycket. Jag hade nog haft en större ångest, men det har jag faktiskt inte, jag mår ganska bra. Punkt. Däremot så ställer hon extremt mycket bra frågor kring, alltså jag är så, alltså cancel culture kan jag ju prata ihjäl mig om. Men vad upplever ni av Linas frågor?
Vilken fråga ska vi börja med?
Nej, men hon tar ju upp så här, får man lov att vara en del av ett HBTQ-community om man inte liksom prenumererar på rådande norm?
Ja, grejen är att vad är ett HBTQ-community? Alltså det tycker jag är så svårt. För att det är klart att man är en del av en HBTQ, en HBT-community. Men däremot så kan det ju finnas delar av det community som är väldigt tongivande, som är exklusiva. Vi har precis samma diskussion i feminismen nu. Liksom vem är feminist och vem kan vara feminist och så vidare. Det beror ju på vilken grupp eller vilken person man frågar i slutändan. Så att man är en del av... Är man,
per definition
är man det.
Och det har vi upp också med typ representation, som vi pratade innan. Men det spelar ingen roll vad du känner när du representerar, för du gör det ändå. Eller kanske inte. Eller vad tänker du, Mikael?
Alltså, det spelar ingen roll.
Nej, men det spelar ingen roll om man tänker, men när representerar du? För det handlar om typ om någons blick på dig. Uh-huh. Att du representerar. Där är en bög. Hur är han?
Ja.
Och det är en representant, alltså,
det vi snackade om innan också.
Ja, exakt. Så ibland har vi ingen kontroll på det heller.
Det går automatiskt liksom. Jag tänker, förlåt du,
Nej,
men jag tänker, det är därför det är så jävla skönt på Pride liksom, när hela HBT-communityt är på plats och man ser dem i kött och blod liksom, att det är den här känslan. Sen är det ju en intressant diskussion när det gäller värderingar som kommer in i det här. Om vi inte tar så här vänster, en extremt exkluderande vänstergrupp som finns liksom i det, så kan man ju, jag menar, hon nämnde Sverigedemokrater, jag kan tycka att det är problematiskt om man har eller det behöver inte bara vara dem, men grupper som är värderingsmässigt kan stå emot jämlikhet, liksom öppenhet, och inte har gjort det någonting liksom, som ligger i gränslandet till värderingar som ligger väldigt långt ifrån det som gruppen har behov av.
Men vi,
har haft behov.
Men vi måste ju bara, så att vi zoomar in, för det som Lina tog in var också, hon tog upp någonting, cancel culture. Så, och cancel culture är sånt här, man gör någonting, man har en åsikt, eller man uttrycker en åsikt kanske, man kan haft den hela tiden, man uttrycker en åsikt, man har gjort något som är så problematiskt att man säger you're cancelled, och då är du inte med mer. Då är du borta ur ekvationen, du är inte en del av en kontext, du är inte en del av en konversation, du är inte en del av ett community mer. Och att det, i och med online, och vi kallar på varandras uppmärksamhet. Hör ni, den här personen gjorde det, och vi får folk avskedade, och inte sagt att inte kollektiv makt betyder något. Det är toppen att vi har den makten. Men huruvida en handling ska definiera till exempel ett livsverk. Alltså så här, om en person från en generation gör något.
Jag tycker det är fruktansvärt.
Senast. Det är så många, jag kan inte gå in på det. Men
man fultolkar.
Ja, eller typ att de på riktigt är problematiska. Men man är problematisk en gång. Men de har ett livsverk av att gjort fantastiska saker. Ja. Så att cancella folk är också typ att radera historia, att radera liksom kontext, och radera en hel gärning. Så min fråga är typ så här,
det slår tillbaka också.
Ja, men kan man göra det? Alltså, jag känner mig alltid så här dubbel när vi är bara bojkotta. Vad händer med oss när vi en gång trampar fel?
Det gör man ju förr eller senare.
Ja, exakt. Exakt. Därför är jag tyst nu, för jag vill inte trampa fel. Jag vill inte säga något. Nej, men men kan vi inte bara slappna av lite också? Alltså, man kan väl försöka ställa sig in på att folk vill väl ändå någonstans. Och det är olika. Alltså, det är ju inget sådär... Vi är så kränkt hela tiden. Liksom.
Men jag tänker att liksom, om vi tar liksom, där värderingar krockar, att det är klart att man ska få kunna bli arg och ha en diskussion utan att för den delen att det ska upplevas som exkluderande. De diskussionerna behöver tas och sådana saker. Men det här med att totalt osynliggöra och någon, det är ju...
Men det finns ju någonting som är så himla roligt. Och det här, this goes out to everyone out there. Det är så att vi är så himla rädda för konflikt. Man får inte tycka olika. Då är så här, konflikt, då måste någonting ske. Vi måste bort från konflikten. Så du tycker olika från mig, Micke. Och vi är där. Och vi kan inte komma överens. Nej, men då måste vi agera på det med en gång. Vi kan inte befinna oss i det. Nej. Utan vi måste lösa det. Medan så här, vet du vad? Ibland tycker folk olika. Och vi kan existera debattera samtidigt och ha två olika åsikter om någonting. Jag lyssnade på Tina Rosenbergs söndagsintervju, rekommenderas, som var, kan det vara för ett par år sedan kanske? Eller var det, jag vet inte vad det var. Det var whatever. Tina Rosenbergs söndagsintervju på SR. Jätteintressant. För där hon pratade om jag är ingen, jag röstar inte på FI och så. Men ett superintressant, jag tycker en intressant närvaro av en politisk kraft i det politiska landskapet i Sverige. Och då fick man höra så här typ, alltså som också så roligt, hon bara, ja, som var så här typ, försöka ena så här feministiska tankar i typ ett parti. Alltså när hon beskrev det var, blev så himla tydligt. Man bara, vänta nu, för alla sitter på sin egen feminism och de satt där och bara, nej men jag tycker så här. Jag tycker så här. Och så är vi ju alltså, och så ska du bara, här är parti, här är vår agenda. Det här är det vi vill. Alltså, som är en sån absurd att det tog tid. Det är 10 år någonting. Och nu på något sätt kanske det finns någonting formulerat. Och det kanske är lite svagare. Också för att det kanske inte fanns
bredare.
Ja, bredare. Men och jag kan ju tänka så här, typ, bara, som vi pratar om nu, vi bara, att vara gay, ska enas om någon form av agenda, hur man ska vara. Man bara, nej men det går ju inte, det existerar ju inte, för vi är så många saker och på så många olika sätt.
Nej, men man kokar ner
det. Du frustrar, Micke.
Nej, men det blir ju, man överanalyserar ju ganska, man analyserar ju lite för mycket också nu för tiden, tycker jag. Eller har det med åldern att göra? Vad tror ni? Alltså, eller har det med klimatet att göra?
Alltså vi får, jag har tjatat om det här mycket, vi har verktyg, hela vår värld lär oss att hur är du nu? Du öppnar liksom en jävla magasin och de berättar för dig hur du ska analysera dig och vilken typ du är. Blah, blah, blah. Ja. Alltså allting i världen ger oss verktyg för analys, men ingen ger oss typ svar. För svaret är typ, förlåt, det här låter så vänster. Så här, bara, konsumtion, köp det här, gör det här, förbättra dig själv. För det är en del av ett kapitalistiskt samhälle som jag har ingen åsikt om kapitalism och evigt tillväxt är bra. Men det är liksom det budskapet som blir bättre. Det är det som vi alltid vi går vidare. Lina frågar också, illojal eller lojal? Kan man vara det? Kan du, Thomas Karlhed, kan du, Micke Landby, eller hur?
Ja,
precis. Micke Landby.
Landby.
Jag känner en som heter Micke Landby också.
Ja, just det. Han är musikalkille, va?
Exakt. Mm. Kan man vara illojal eller lojal mot ett... existerar det? Den polariseringen. Alltså så här... Lojal eller illojal?
Ja, men det är ju lite, det angränsar ju till förra ämnet.
Men typ SD, kan man rösta på SD?
Ja, det kan man ju vara om man är en person som inte riktigt kanske står för vem man är. om man kommer dit liksom. Man är en person på jobbet och man är någon som vill liksom... snaska kotte på kvällen.
Men kan man inte få lov att göra det då? Har vi inte,
jo,
har
men
vi
då
inte
ska liksom... man inte utge sig för att vara någon annan.
Men har vi inte kapital för att vara alla de här grejerna? Alltså, att även kunna vara så här, typ,
historien är full av personer som har gjort skada för andra HBT-människor. De har utsett sig för att vara någonting och sen har de förföljt det. Ta FBI-chefen Jerry Hoover till exempel.
Just det.
Det är illojalt. Det är inte acceptabelt, såklart. Men vi gör ju alla saker som kanske inte är 100% i alla situationer och sådana saker. Att man måste på något sätt vara ärlig i sig. Det kanske man har styrka att vara ibland, men inte alltid.
Mm.
Jag tycker gränsen går någonstans när man gör andra människor illa.
Mm.
På ett hycklande sätt i... då tycker jag att man kan inte vara illojal.
Nej.
Tyvärr. Men däremot, om man är svag och liksom har perioder av det...
Eller är fel.
Ja, det blir fel. Ja, man gör fel steg.
Vad tänker du, Micke?
Nej, men det var bra sagt.
Tack. Det var bra. Men det låter som att vi är enas om att... Ja. Typ, alltså, cancel culture... Nej. Nu har vi tänkt på frågan... måste man vara aktivist... för att vara en del av queer-communityt? Måste det vara en del av ens karaktär? Thomas, vi har ett svar.
Nej, men jag tänker nu täppa tråden, men jag tycker det är liksom en krona lite på verken också på den diskussionen, att såklart man inte behöver. Men jag tror att man blir det förhoppningsvis i stort och smått, eller smått i sitt vardagsliv. Men man behöver liksom inte stå på barrikaderna, utan man kan vara medelflatan i Västerås liksom, och det är helt okej, ja. Såklart.
Vad tänker du, Micke?
Nej, jag håller med.
Och det,
ja. Ja. Nej, men så är det ju. Det är ju inte alltså, det är väl hur man är som person också. Alltså, vad man liksom brinner för. Men alla brinner ju inte för liksom den, frågor på det sättet. Nej. Men man kanske kan ha en egen åsikt själv och liksom stå upp för någonting. Och det räcker väl gott och väl.
Och nu äter jag samtidigt. Men om man ska inte förväxla sina egna övertygelser med andras. Att du har politiska övertygelser, så kan man inte tänka så här. Och mitt sätt. Eller så här. Har de, det är toppen. Arbeta utifrån dem. Men alla har inte samma sak. Och det måste också vara okej.
Det vore fruktansvärt om alla vore aktivister.
Det är jättejobbigt. Det känns som att jag har varit i exakt den där festen. Förfesten. Och alla är aktivister. Det är någon fest med mitt ex i Balkan. Typ. Som jag har varit väldigt många. Alltså man bara, okej, vad ska jag prata om nu i 6 timmar? NGOs. I love your work. Men det sagt, så kom vi även in på skämslåtar, vilket var roligt.
Ja, just det var ju ämne som var med.
Och då gjorde du min bästa grej, Thomas, som var då sa du din skämslåt som var så här: Hunger,
I'm alive. Celine Dion.
Celine Dion's I'm alive.
Ja.
Så, man tror inte att alla satt och så här halv släppte så här skämslåtar, men då släppte du liksom för det var ingens låt var en skämslåt. För
roligt, då var det kanske en skämslåt, men idag är det så här, fy fan vilken bra.
Exakt.
Så jävla typ en av de bästa låtar som någonsin har skrivit.
Ja.
Alltså det är så intressant.
Men också kul, man satt och väntade på så att någon skulle ta en, alla bara koketterande låtar, men så kommer du med liksom en riktig skämslåt, och det var ju Alive med Celine Dion.
Tycker jag fortfarande om.
Men är det en skämslåt?
Ja, lite tror jag. Jag skulle kanske inte sätta på den under en fest liksom.
Den när den börjar så.
Det är en klisché liksom på ett sätt.
Vad har du för skämslåt ännu då, Mikael?
Ja, alltså jag har ju fått äran att DJa några kvällar. Bland annat hade Hobo en förfest i QX-galan som jag DJade på. Och då körde jag bara 90-talsmusik. Och hade ju liksom gjort massa, fixa massa låtar till det. Och det låg ju den ena skämslåten efter den andra. Och det var så befriande att bara få spela dem.
Ja, jag kan tänka mig det.
Pandora.
Ja!
Det är ett bra exempel.
Till exempel. Till exempel ja, men, ja. Ja, alla hennes låtar har ju en det är liksom ett allting i varenda låt. Ja,
hon var Västerås stolthet på, ni vet.
Ja, just det. Anneli Magnusson. Stor i Japan.
Så, gud, inte alls lika.
Det vill man inte veta. Det vill man inte veta.
Det är inte lika catchy som Pandora.
Nej, heter hon så.
Nej, Pandoras box.
Ja, men jag har ju
Anneli Magnusson i världen, Pandoras box.
Jag har ju en, alltså en låt som jag brukar spela, som jag, nu när jag ska säga den så skäms jag, men det är, alltså jag tycker att den är så jävla bra. Allt som Norell Olsson och Bard har skrivit är ju
vem?
Norell Olsson och Bard, som låtskrivarna, alltså Alexander Bard och hans Ola Håkansson och Tim Norell skrev ju en massa låtar där på 87 till kanske 93, eller då var de som störst. Men Anki Baggers Where Were You Last Night?
Ja.
Alltså, hur bra låt är det egentligen?
Hur går den? I call and I call just to make things right. Have I lost
the fight? Where were you last night? Ja, så jävla bra.
Men gud, det är någonting med de här låtarna som bygger till, alltså det är nästan som de har en inbyggd konflikt.
Alltså.
Som bygger till någon form av så här, berätta! Ha? Som en konfrontativ jävel. Det känns som att mycket så typ 80-talslåtar var så som skulle ställa
verkligen.
Eller hur? Skulle ställa folk till svar.
Ja. Baby save up boy, all your tears och sådana.
Undrar man såhär intågandet av liksom feminismen i liksom låtar. Den bara, I'm a strong woman, you jag bryr mig inte. Where were you last night?
Ja, men den är fantastisk. Det är i alla fall en skämslåt.
Gud, jag hade ju Why God Why.
Just det.
Sorry, tog jag
kan inte du sjunga den fint nu, Robert? För ni pratade också om att, alltså, att inte kunna sjunga fint.
Men flyg in oss där. Du hade ju massa tankar kring att sjunga fint. Berätta, Micke.
Nej, men jag ville att du skulle sjunga fint.
Nej, berätta först vad du tänkte kring att sjunga fint.
Nej, men jag tycker att det ska, alltså, om jag ska, som nu när jag skulle berätta vilken låt Where Were You Last Night var, då kan jag inte bara I call and I call just to make. Kan jag liksom inte sjunga det, fast den gjorde jag ju ändå till mig. Mm. Men jag kan inte sjunga den, nu ska jag försöka sjunga den fint.
Ja.
I call and I call just to make things right. Have I lost the fight? Where were you last night? Nu var jag ändå tvungen att skoja till dig i slutet. Varför är det så pinsamt? Alltså jag skäms, jag får kallsvettning nu.
Jag vet precis
vad det är. Av att sjunga fint. Bara, vilken låt menar du? Det är typ bara Carola som kommer undan med sådana saker.
Nej, men hon gör inte heller. Vet varför? Jag vet precis. Har du en tanke, Thomas?
Nej, men jag tänker att ni har varit i den här branschen. Ja. Att ni har sett alla de här ansiktena framför er under så lång tid.
Ja.
Men så här, det du just
men om du ska sjunga på en låt då? Om du...
Han kan inte låta så. till att börja med. Du sjunger så bra. Professionellt. Om du också sjunger som jag gjorde efter 300 000 i studielån. Så. Nej, men vet du vad? När du sjunger så, du bara... du bara na, 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 na. Alltså, och sen sätter du igång. Det finns en ton i allvar. Mm. Det gör också att vi måste ge dig energi och uppmärksamhet.
Ja.
Så att det blir en stämning som uppstår. Så att vi måste zooma in. För du har tagit det på allvar. Det innebär att vi, av respekt för dig, måste ta det på allvar. Så då tittar vi på det intensivt. Ja. Och sen så avslutar du. Nej.
Ni bara får...
och då måste vi...
Får vi skratta?
Då måste vi antingen... Så, kulturen läges. Då applåderar vi. Eller liksom så här, ge dig liksom feedback med en gång. Så men liksom du kanske så det funkar liksom inte att sjunga men fint.
Då vill jag...
för att du har lagt in du har investerat någonting i det.
Ja.
Och den investeringen kräver den kräver liksom en utlösning. och den vet inte vi vad det innebär, för vi vet inte om du är ironisk eller om du är allvarlig eller vad du förväntar. Nej. Eller hur?
Nej. Men det är som alla som sänder live nu på sina Facebook-konton. Det kan vi ju köra ett avsnitt, ja, ett separat avsnitt. Men där får de ju ingen direkt feedback. Det är så här.
Ja, här är jag van att få applåder. Men det blir så konstigt nu när får se någon som skriver något. Nej, då ska vi se om det ingen som skrev något.
Och så går de till en lapp.
Nej, jag ska dra lite roliga historier. Vet ni varför?
Och liksom, när den där applåden inte kommer, då är så här.
Hur ska jag ta mig vidare nu till nästa?
Det finns ju fler, det finns ganska många poddar som har tagit upp det här. Varje söker sin podd och du, min favorit, The High Low, som är en brittisk kulturpodd.
Mm.
Där det är så, alltså the cringe worthiness när folks vanliga plattformar stänger ner som i form av typ så här, tv, radio. Man kan inte sända på samma sätt. Alltså så här, ens vanliga... Och helt plötsligt är de hemma.
Mm.
Och sen så bara upptäcker de sin mobil. Alltså, och de bara, jag har ett live. Har jag inte något att säga? Har jag dansat för? Sen kommer någon, sen finns det ett initiativ som dyker upp sånt där. Dansa för charity. Och alla bara, ja! För de har inte fått vara i sitt program.
Och så får den artisten lite uppmärksamhet.
Ja, exakt.
För att den har den fått det på några veckor.
Exakt.
Nu.
Och som jag sa, och jag som också inte blamar dem. För jag tänker också att det finns liksom någonting i så här... Något normalt att hålla sig vid... så att de ser inte det. Vi ser det. Mm. Man bara, var tyst.
Ja.
Var bara tyst. Sitt still. Var hemma, var sjuk.
Alltså, du behöver inte stå i ditt sovrum och sätta på en... sätta på en lite så här... Bakgrund. Nej. Karaoke-bakgrund och bara... When lights go down... Man, det blir så fel.
Och,
alltså,
du,
det blir...
och du kan inte dansa. Skaffa inte TikTok.
Nej.
Du kan inte dansa. Snälla alla som känner nu. Det här är bara ett litet råd. Vet du, om ni funderar på TikTok innan innan den här coronakrisen. Mm. Och nu har ni tid att göra det. Absolut, kör. Men om coronakrisen fick er att börja glänta och titta på TikTok. Mm. Kanske, nu har jag tid. Kanske borde jag skaffa TikTok. Gör inte det.
Nej.
Vad är TikTok?
Vi tar en liten på det. Jag var så tufft när vi spelade igen. För att vi kunde komma på, vi bara, vad ska vi prata, vi sluta den här podcasten. Och så började vi prata om så här. Utöver till så här skämslåtar. Men skäms vi. Och så enades vi om, ja, men vi kan inte ta kroppar.
Får inte vara komplex.
Liksom. Nej, inte komplex. Nej. Och så landade vi i någon form av ältande av, gud, min röv. Jag så skäms om min röv så trång. Och den liksom masserar. Alltså liksom man ser att kukorna och den kommer så snabbt. Åh, jag skäms så mycket. Det är liksom den vuxna varianten av när man visade upp sin teckning som man var stolt över. Han bara, den är så ful.
Man kollar vad fult jag ritar. Nej, du ritar fint.
Precis, man bara, och den vuxna motsvarigheten är att någon kommer i en röv. Man bara, välkommen.
Ja, men ta över du nu. Det blir en ordning på det här.
Men vad skäms vi mer för då som ja, är...
Ja, men som har inte med sådana saker att göra, liksom representera en. Men jag tänkte på en sak när jag gick hit. Jag skäms nästan lite, tänker på det. Nej, men jag har funderat så här länge på att byta gym.
Mm.
Och jag börjar så här snegla på puls och träning.
Ja, men gud, vad roligt att du gör det. Jag har samma upplevelse.
Varför är det pinsamt?
Nej, men jag...
Ja, men det här vill jag veta.
Ja, men precis. Men
du tränar ju på Sats förstås.
Nej, på Nordic Wellness. Mm. Och det liksom ligger i mitt område och så också. Det känns som ett gubbgym liksom. Alltså puls och träning. Något som min mamma skulle kunna träna på. Och det, på något sätt så skaver det lite så där så att det gör ont kul i mig när jag tänker på det. Men jag tänker så här. Min puls och träningsgym då. Det ligger precis om jag tar hissen ner och 30 meter. Och det kommer göra all skillnad i världen för mig. Du vet, det är knappt någon där och så vidare. Så att vi börjar väldigt så att tänka rationellt och praktiskt. Och sen...
Just det.
Det är fantastiskt.
Det finns någonting laddat i gym, ett val av gym för det. Någonting representativt. Så nu har du Norwell. Jag har satt och jag har ett puls och träning precis nedanför mig här. Mm. Och jag också funderar på det. Och jag undrar att det finns liksom någonting i att göra upp med så här på ett sätt så vill man ju vara så här, jag tror att Sats i att vara en del av en koncept Sats. Så, alltså,
ja,
det är så här, puls och träning.
Tjena Jimmy. Man känner Jimmy i kassan och det är så här, han bara, tja, bra jobbat för du var här i lördag.
Exakt, ja. Puls och träning. Alltså, det är liksom, det är liksom friskus och svett. Det säger vad det är.
Mm.
Det, är så, det är så transparent. Det är som att
jag har friskus och svett i skor.
Det är som att äta.
Ja, men det är lite coolare än puls och träning.
Det är som att byta sin så här lingongrova till ett märke som heter bröd.
Bröd.
Vilken dålig liknande.
Nej, Sats. Vad är det? Du bara, puls och träning. Det är exakt som sagt. Det var bröd. Det är också exakt vad det är.
Nej, men det känns som att byta från en levain till knäckebröd.
Ja, men levain är kanske inte hållbart. Knäckebröd är det.
Ja, men knäckebröd är fan godare än levainbröd. Jag tycker du ska byta.
Micke, vad har du för någonting?
Som jag skäms över.
Ja, utöver. Skämslåtar, men vad har du för andra skämsgrejer i ditt liv som du på något sätt alltså, kanske manifesterar en grej, men suktar och tittar på lite så här. Du bara slänger de här blickarna och tänker på, kanske, nej men, jag gör det här nu, men kanske skulle jag. Hade du en tanke till, Thomas?
Ja, men jag har ju börjat bli som extraprisgubbe.
Just det.
Men det finns en lite sån njutning i det.
Ja.
Men det är ju skämmigt.
Ja,
jag går
förbi den där lådan på Hemköp och så här.
Jag slänger väl en brick då.
Jag har en skäms. Jag har en grej. En skämsväxt.
Jag har glömt. Alla har hört om din skämsväxt.
Ja, precis.
Du bara, det kallades min pung.
Jag trodde du menar det där som man tar på salva.
Ja. Nej, det är din pojkvän. Du förväxlar.
Det är din pojkvän.
Alltså, så jag har en planta som jag har köpt som jag tittar på. Jag kan inte sluta liksom ta på dem och även när jag köper dem. Och nu har jag köpt den första, den sitter vid tomat där. Det är ju pelagoner.
Ja. Fast det är väl fan, ja, alltså det, nej, men jag vet, älskar pelagoner.
Fast det hör hemma i en sommarstuga.
Sommarstuga, nej. Det är min mormor och farmor. Alla deras, hela fönstren var ju
takta
av begonier och pelagoner.
Sådana där med hudluna
barn. Exakt.
Ja, det är liksom, det är,
ja, just, ja, men ja, det roliga är att de är lite roliga. Att liksom, om man på något sätt,
jag
är,
det händer ju något med en pelagon varje dag.
Hela tiden. Ja. Så att jag liksom går runt. Men jag märker också att, typ, att, jag
kan jag få ett skott av den där?
Ja, det kan det vara. Ja. Så jag märker att min, så det finns liksom en diskrepans i min självbild. För jag är inte en kille som har pelagoner. Men jag går där och stryker ut med ICA-butiker
och tittar.
Ja, och tittar. Ja. Och bara, aha, vad är det här för pelagon? Och så händer man vid Skans tull. Och då har han så här, alltså det var som pelagon orge. De har så mycket pelagoner. Och då har jag köpt den där. Jag
kom knappt hem.
Jag kom och då köpte den här pelagonen. Hon bara, alltså du gubben. När det ställs mycket frågor. Hon bara, du vet, när folk som var i säljyrken blir intima. Och du, jag har något här. Jag har något som kommer passa dig. Jag var jag bara kände hur det som anus munnade mot kalsongen. Jag var så exalterad. Så jag följde med henne så här. Så bara, och då visade hon den här pelagonen som var som bara, den hänger ut. Alltså den, det kommer att bli tokig att bara hänga ut och bara och
den kommer plats. Bli
tokig. Och hon bara, så jag bara, toppen, jag tar den. Jag bara, och var så där. För jag har ju liksom en bild av mig själv. Jag vill ju ha, men det kommer till mina växter, så vill jag ha, jag vill, det här är min relation, det här är min framtida, det här är en situation jag vill ha när ni besöker mig i framtiden, som är så här. Ni kommer in och sen så står en växt någonstans och sen så går ni in i den och den är jobbig i typ hallen. Och sen så bara, och så säger jag saker som så här, men gud, inte bara ta över. Alltså den är så stor, jag vet inte vad jag ska göra med den. Alltså att jag har ett, jag har ett narrativ av min stora växt som är så jobbig, men som egentligen så här, alltså alla vet, det är en fantastisk växt så, som är så här, typ, för den är, och den är man i 20 år, men jag har så här, det var jobbig den här. Nej men det spelar ingen, du får ta, vill du ha den? Jag kommer aldrig bort den, men den där.
Men är inte, inte garderobsblomma mer skämsväxt än,
ja men det är en skämsig.
Nej, men det är väl en skämsväxt mer. Det är så här, men mamma jag bara,
jag köpte några blommor på vägen hit och så bara, ja, men den här behöver man aldrig vattna.
Exakt, gör inget. Liksom. Men så, så här, det här är ju så, jag måste ju investera något i den här för att den ska bli odräglig. Jag hibiskus har jag också. Den kommer vi ge jättestor.
Ja, det är det den här.
Men Thomas, du också säga något?
Nej, men den största blomman jag har. Jag har en sån här blomma som du skulle vilja ha i hallen när man går emot. Det är en garderobsblomma. Den är så här 2 meter bred och 1,5 meter.
Åh, vad pinsamt.
Ja, jag vet. Nej, det är så pinsamt. Är så...
När din kille la ut häromdagen.
Ställ in den i
garderoben. Exakt det jag menar. Så jobbigt. Jag vet inte vad ska jag göra med
den. Här garderobsblomman får åka in i garderoben.
Exakt. Nej, men exakt. Du är inne där. Du är i det stadiet jag vill ha. Du bara, vad ska jag göra med den här stora blomman? För vad representerar den egentligen? Jo, typ en varaktig relation med mitt hem. Typ stabilitet. Typ så här har jag varit med den här blomman. Jag och den här blomman, den är så jobbig.
Det är sexigt.
Ja, så här, jag bara, 20 år har
det
vi varit.
Det är det som du suktar efter.
Ja, ja. Exakt. Så att det finns, nu analyserar jag mig själv live i den här, som ni är oförmögna att analysera mig, så gör jag det själv.
Ja, men vi får ju inte syl i värdet. Tackar vet du 2015, då var du mycket lugnare.
Jag vet, det är så hemskt. Det är sån insikt. Jag bara, och nu ska jag vara tyst och kicka en fråga.
Ja, nej. Nej, det ska du inte.
Gud.
Ja.
Nu vill jag avsluta det här lite grann. Vi har pratat så himla mycket. Så att, vi pratade om sambofetma också.
Ja.
Har vi någonting avslutat?
Ja, men alltså, jag hade precis kommit igång med träning. Och var så här, 4 gånger i veckan och var så jävla hurtig, åt så jävla bra. Så träffade jag den här killen och ni vet ju. Man bara,
Vet du jag träffade den killen?
Ska vi äta något gott ikväll? Eller så här, vi handlar hem. Sitter du och handlar hem på Mathem och sånt. Vi väntar med Mathem. 11:20 kommer de, skrev de. Och så sitter man och väntar och så bara, vad mycket gott. Vad ska vi äta till lunch imorgon? Och det räcker det till dagen efter och såna där grejer. Förut var det mer så här.
Men kan du ta olika inställning till det då? Hur gammal är du?
Jag fyller också 40.
Ja, kan du inte ha en mer avslappnad inställning till typ nu är vi ihop och nu går vi upp i vikt tillsammans.
Nej, jag har inte det. Nej. För jag hade precis alltså jag har aldrig varit en träningsperson. Så att jag hade precis blivit så här bra på det. Mm. Och det. Känt mig så jävla duktig. Och bara kände så här. Jag märkte ju det på mig själv när jag började lägga upp selfies på Instagram. Då bara, oj. Oj, nu är man där. Alltså inte kroppsbilder utan mer så här.
Är det fel på kroppsbilder?
Lite, oj, en liten boomerang så där. Slang förbi.
Är det fel med kroppsbilder?
Nej, men jag har inte varit en sån person heller.
Nej, jag undrar.
Så att jag håller på att utvecklas här, Robin.
Toppen, vi ses om 10 år.
Kanske jag som ligger 5 år efter.
Exakt.
Har
ni pratat om det då? Det här med liksom, att när man blir ihop så så innebär det ju också typ att individen, alltså det här individuella man gör, du kan inte ta ett eget beslut kring mat. Det är ett kollektivt beslut kring mat. Som även
tappar
gör
kontrollen.
Exakt, man tappar kontrollen. Så att du har en hel dag kanske som är fri från honom. Och sen, sen gör ni kollektiva beslut på kvällen. Så du kanske tar dåliga beslut på dagen. Och sen tar ni dåliga beslut på kvällen.
Nej, men jag hade faktiskt, jag sa till honom så här, du, jag hade precis kommit igång med det här. Och hjälp mig.
Skuld.
Så han bara, ja, gärna. Och typ så här, nu har jag bestämt, nu ska vi äta det här typ. Inte det gott? Man bara, jo, det blir gott.
Men är han en träningsperson?
Nej, men han är en smal person. Och kan äta liksom precis vad som helst utan att liksom han behöver tänka på vad han äter.
Men I hear you. Har du provat, Micke? Det här är bara så här, att prova att omkoda din egen, alltså typ vad som är snyggt typ, alltså så här, jag hade så mycket body issues när jag var yngre och dansade och bara kände mig tjock när jag vägde nästan 30 kilo under vad jag vägde nu och hade ångest över det. Men jag ser nu mår bättre med min kropp nu och det är jag mycket tjockare och större och så, men jag känner mig sexigare och känner mig mer i det. Jag tänker typ, vad är din egen relation i det liksom? Alltså så här att,
ja, nej, men det där, ja, jag har inte lyckats omkoda något. Och jag har nog inte försökt heller. Jag har varit kvar i ganska samma. Jag har varit kvar i samma så här bild av så här. Jag har sett mig själv som en så här. Nej, det är jättekonstigt att prata om. Men nej, det har jag inte gjort. Men jag har. Jag kände skönt att börja träna och bara, fan, jag mår så bra av det. Och få ut massa energi och slippa vara så här.
Det är ju mycket större än sambofetma eller på det sättet.
Ja, men precis.
Och han träning, men det är
sambofetma bryr mig nog egentligen inte så mycket om, för att den är konstant. Men, liksom.
Men jag tänker liksom det du säger. Jag gick igenom alla mina bilder för något tag sedan, för jag skulle ladda upp dem i ett nytt mål, bla bla bla, och ser bilder på mig själv. Och jag vet i den där situationen så var inte jag så nöjd med den bilden. Och inte med den bilden, inte den med den bilden. Alltså genom åren. Och då bara tittar jag på nu. Bara, shit, det var inte spjåkigt. Varför kan man inte ha det? Alltså det är så synd att man kastar bort massa år på att inte tycka om sig själv.
Men jag tror att om jag tittar tillbaka om 10 år, vi tittar tillbaka till mig och min relation till min kropp nu, då kommer jag titta tillbaka till en nöjdare och gladare person med min kropp. Och att jag har en bättre relation på grund av den insikten. Man måste ju också ha lite avstånd för att kunna titta på, vänta, hur var det nu? Alltså man måste kunna distansera sig. Så nu är jag redo att typ titta på mig själv då när jag hade en problematisk syn. Och även så typ, alltså, förlåt, men när man är också vad man omger sig med. Jag avföljer ju också, jag följer inte så mycket så här, galna konton och sånt, så det här bara visar tokiga kroppar. Jag försöker även vara typ så här att, men vad är snyggt? När tycker jag är snygg? Vad är fint? När gillar jag min kropp? Vilken del är snygg? Alltså, istället för typ, för det finns någonting i vinkeln in. Det är som journalistik. Vad är vinkeln på den här artikeln? Men vad är vinkeln på artikeln kring dig själv? Måste du vinkeln vara någonting negativt? Om vinkeln är någonting positivt, att du vill säga någonting bra om dig själv, om du vill tycka någonting bra om dig själv, vad är det då? Och jag vet när jag kan se mitt flöde på typ Instagram när jag börjar typ fotografera mig själv på ett sexuellt och att jag tyckte att jag var snygg. Som var en ganska så här, Och då hade jag ganska mycket.
Vi såg det också.
Nej, men det var ganska många vänner som bara, varför gör du det här? Det är inte värd. Alltså jag har haft sådana diskussioner som var så att nu kan jag känna i så här 2020 så en helt absurd situation. Mm. Men precis när det skedde, när jag gick ifrån att typ så här är en glad clown. Aha! Till att jag var så här, oh, men kanske kan jag också typ vara en snygg.
Jag är en snygg clown.
Nej, men på riktigt. Kanske kan jag också vara snygg. Kanske
kan jag komma ihåg det här.
Kan även folk åtrå mig. Så. Mm. Och sen så skedde det liksom gradvis. Och nu är jag ganska... Jag kan förstå båda perspektiven. Det var också en reaktion på massa saker. Men jag kan också tycka om det där grejen att man gör ett val. Att blicken på dig själv kan också vara inte kritisk. Om du tittar på dig själv och säger så här, men vad tycker jag om? Och vad skulle kunna göra sexigt? Mm. Och typ så här, och jag gillar inte det här, men kan jag göra det sexigt? Mm. Och det är också typ att fota sig själv och sånt. Och selfies, jag vet att vi är en selfie-kultur som är så här, vi är besatta av oss själva. Men om vi gör så här, typ, om du inte tycker om dig själv, men också typ försöka tycka om dig själv genom att titta på dig själv och vänja dig vid blicken. För mig har det har gjort någonting med mig själv, för jag ser bilder av mig själv när jag var för liksom 15 år sedan och bilder på mig själv nu och jag vet hur jag mår, så tror jag att medvetandegörandet av hur jag faktiskt ser ut och min relation till min kropp har hjälpt mig.
Ja, bra.
Ja.
Jag blir helt matt av det här samtalet. Fanns det mer chips? men vad tittar du på mig sådär för?
För det hade en peppare alltså. Hörrni, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Om ni vill höra av er till oss, då hör ni av er till hej@bogministeriet.se. Sen kan man gå in på vilka sociala medier?
På Instagram,
ja.
Bogministeriet, Facebook, Bogministeriet.
Gud. Och på Twitter då?
Bogministeriet.
Men gud.
Nej,
sluta.
Men sen kommer ni också att sända live väl snart?
Ja, alltså vi gör ju ibland lite rad
till
er. Håll koll på Facebook. Vi sänder ju live där allt eftersom som vi orkar. Jag och Micke sa bara, varenda dag så länge när pandemin håller på.
Jo, jag såg att ni hade skrivit det.
Jag höll på att förstöra mitt sociala liv. Och även min lever.
Ja.
Nej, det gick inte. Nej, det var shit. Var följer man dig då, Micke?
Ja, jag finns också på Instagram. Mikael Landby. Följ mig, jag behöver följa det. Och på Facebook.
Men du måste, kan inte du pusha din musik lite grann?
Ja, men precis. Jag finns på Spotify också.
Ja.
Under Mikael Landby. Och snart kanske det kommer ny musik. Nu ligger det som ligger där.
Är det så här, som en liten puff?
En liten, vem vet.
Sen har du även skrivit musik till Shirley också.
Ja, precis. Shirley Clamp släppte en EP för ett tag sedan. Som heter Explodera.
Och baserat på ditt liv? Ja.
Baserat på en person som vi båda känner faktiskt.
Oh, gud.
En av låtarna. Ja, den finns ut också. Så att den kan du också lyssna på.
Du vet att jag har bott med Shirley.
Är det sant?
Ja.
Åh gud, vad jobbigt.
Det var ett ex, ska jag säga, men det är det inte.
Du bara släpper han nu. 2 timmar in i podden. Du vet, jag har bott med.
Och det måste vi prata om när vi har lagt på.
Thomas, vad följer med dig?
Vadå?
At Tomboy Stockholm. Tomboy Stockholm.
Yes.
Och jag heter...
Jag lägger aldrig upp något, så att det är inte värt. Nej. Men så är det.
Jag heter At Olsson Robin och jag kommer inte acceptera dig på Facebook, men på Instagram och Twitter blir toppen.
Jag accepterar alla.
Sen vill vi om en tjänst, snälla. Hörrni, gå in och skriv en liten review på helt enkelt vilken vanligen lyssnar på poddar. Det kan vara på Acast, på Spotify, på iTunes. Det är jätteviktigt. Jag vet att det är en liten grej för er. Det tar 30 sekunder, men för oss gör det jättestor skillnad, för det gör att folk kommer hitta till vår podcast och vad vi gör, och det vore super super trevligt. Tills dess så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.